Där du sitter, bara lyft en hand. Bara lyft en hand där du sitter. Precis som att du bara upphöjer och tar emot samtidigt. Upphöjer och tar emot samtidigt. En sån härlig, livgivande atmosfär här. Vi är så tacksamma för den här lovprisningen som bryter ok. Vi är så tacksamma för den här friheten när Guds ande bara leder, som man ledde lovsångarna och Dee Jones här. Det är fantastiskt. Men ta vara på det också. Säg Herre, tala till mig idag. Så att inte den heliga ande bara blir en känsla eller en njutning eller lite gåshud, utan den heliga ande får vara den person som han är. Han är Gud. Han är helig ande. Han är den som helgar. Han är den som hjälper. Han är den som leder. Och samma heliga ande har gett oss en smörjelse som undervisar oss var och en. Det är så många som tror att det är bara några få som är smorda. Men att vara kristen betyder att vara smord. Och så är det. Kristen betyder den som följer ens mord eller den som är smord. Så nu frågar jag, hur många kristna finns det? Ja, det var enkelt. Hur många smorda finns det? Ja, så ett kristet liv utan smörjelsen och den helige ande är egentligen inte det liv som Gud har tänkt. Den här,
det är också så profetiskt det här du tar upp. Det du säger här. Den här veckan så var jag några dagar i Motala med min mor. Jag älskar min mamma. Är det någon som har en speciell kärlek till sin mamma? Det är väl några som har mammor som lever här, ja. Jag gillar att hedra min mor. Och så är vi tillsammans där och så ber vi tillsammans och vi ber för familj och alla så här. Och så får jag det här att Gud, han vill lyfta bort någonting speciellt från oss som vi inte har förstått. Han vill lyfta bort någonting som vi tror är normalt och som många av oss har accepterat. Och nu pratar jag inte om huvudvärk den här gången, men det tror jag ni förstår. Inte huvudvärk, för det ska vi inte acceptera, det ska vi inte ha. Utan någonting som är starkare. Så när någon frågar mig om den vanligaste frestelsen för en profetisk predikant, så är det många som inte tror mig när jag säger det. Men jag tror att det kan vara så. Den vanligaste frestelsen för en profetisk predikant, det är modlöshet. Att bli frestad till att ge upp. Att inte orka längre. Att tappa sugen eller tappa geisten. Eller, och det är ju tyska för ande. Man tappar anden helt enkelt. Och när Paulus talar till Timoteus i andra Timoteus kapitel 1 i vers 6. Han säger, Gud har inte gett oss en ande utav modlöshet. En sån ande som får oss att vi är tysta. En form av fruktan för att någon har hotat oss eller något hotar oss. Och så tappar vi vårt vittnesbörd. Vårt frimodiga vittnesbörd. Och så läser jag om profeten Elia. Vi har ju kommit fram till kapitel 19 nu i första Konungabok, kapitel 19. Och så läser jag det här, tänker jag, det var märkligt att det här kommer upp. Och det som du säger här. Det är saker som vi ska övervinna. Vi ska inte acceptera det och tänka att nu kommer det igen. Nu får jag ha den här modlösheten i några veckor. Eller nu ska jag ha den här depressionen, för det är ju normalt. För nu är det vår, eller nu är det höst, eller sommar, eller vinter, eller måndagsdepression, eller söndagsdepression. Nej! Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Han har gett oss kraftens och kärlekens och självdisciplinens ande. Så därför så kan vi byta bort inte bara mikrofonen mot döda batterier, utan med någonting som funkar igen. Så hur många är det som vill ha lite nya batterier? Hur många är det som vill byta bort modlöshet? Alltså, du kan kalla det för en släng av depression, eller du kan kalla det för försagdhet. Men vad det än är, så är det inte från Gud. Modlöshetens ande är inte från Gud. Nej, då kan du själv räkna ut vad den är ifrån. Okej? Okay? Vad är det som är från Gud? Hjälp mig nu. Vad är från Gud? Mod är från Gud, ja. Och kraft. Och kärlek. Och så kommer det svåra ordet, självdisciplinens ande. För det tänker man, kraft är vill jag ha. Och kärlek låter ju underbart. Men ska man ha självdisciplin? Ja, Gud, han är helig ande. Helig ande hjälper oss att disciplinera oss själva. Säga nej till det som inte är bra för oss. Eller säga nej till det som inte är bra för andra. Det är väl bra. Samma helig ande som ger oss en underbar kärlek till människor. Som är så jobbiga så vi helst skulle vilja be bort dem eller förflytta dem. Men så ger Gud oss en kärlek till dem istället. Så de kan vara kvar och vi kan vara kvar. Nu ska vi läsa. Är ni med? Första Konungabok, kapitel 19. Och det här är alltså en del. Det tycker jag. Så. Känner ni att det blir lite mer uppåt nu? Känner ni det? Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort. Och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig både nu och senare, om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Och så står det, när Elia fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba som hör till Juda, och där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa: nu är det nog, herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade. Okej. Samma profet, samma gudsman, Elia, som betyder Herren är Gud, hade åkallat Herren, och där hade kommit eld från himlen och allt hade brunnit upp utav offren. Han hade liksom vunnit en sån match emot Baals profeterna, emot fienden, emot den ogudaktige och fege kung Ahab. Han hade vunnit en sån strid mot drottning Isabel, som hade så mycket avgudadyrkan och promotade avgudadyrkan och avlönade de här Baals profeterna och Astarte profeterna. Han hade vunnit en sån fantastisk seger. Alltså det är helt obeskrivligt. Och hundratusentals förstod att här är Gud uppenbarad genom profeten. Och dessutom hade det kommit regn ifrån himlen. Det hade inte regnat på 3 år. Därför att nu bad profeten om regn. Så springer han framför häst och vagn. Alltså en sträcka som jag vet inte hur mycket var det nu egentligen. Var det Göteborgsvarvet ungefär? En lång sträcka. Springer han framför häst och vagn. Alltså vilken hjälte, vilken troshjälte. Eller hur? Men sedan då är han så fruktansvärt utmattad och trött. Och så börjar han tänka. Och så ser han inte längre på Gud. Han börjar se på sig själv. Är det någon som har gjort det någon gång? Nej, men var det inte fler? Är det någon som har gjort det någon gång? Man är med om något fantastiskt möte. Man kanske till och med har blivit döpt, blivit fylld av helig ande. Någon nära har blivit frälst. Man har upplevt ett genombrott. Man har fått ett fantastiskt bönesvar. Någonting bara händer. Och dagen efter så är det någon som säger någonting. Och du bara känner att allt mod försvinner. All segerglädje, all tro, det bara dräneras. Det blir som ett torrt russin bara på en sekund. Vad är det för någonting? Det är djävulen. Han slår ner oss och han använder människor som säger hotfulla saker eller anklagande saker eller lögner. Vi har startat Göteborgskyrkan och vi höll på ungefär ett halvår. Vi har ett fantastiskt gudstjänst och vi sjunger och för Kristiansson prisar Gud och vi trampar på ormens huvud och hela kyrkan gungar ungefär som här idag. Jag tänker, wow,
Vilken seger, måndag morgon, halleluja. Man går till brevlådan, tar upp brevlådan. Så tar jag upp Göteborgsposten som var så här stor på den tiden. Det vet ju inte ni. Det är alltså 13 år sedan. Så här stor var den. Kommer ni ihåg det? Ja. Så tar jag upp den. För första sidan så står det: Göteborgskyrkan har lydnadsavtal med sina medlemmar. Ja, jag skrattade inte då. Alltså det är så, bara på ett ögonblick så var det som all den här känslan och segerruset. Här kommer vi! Här kommer vi! Guds församling är på frammarsch. Guds folk liksom är segrare. Ord trampar på ormens huvud. Och så var det bara en kommentar från en journalist som hade hört någonting från någon annan. Vi hade inte ens medlemmar på den tiden. Inga skrivna medlemmar. Men vi hade avtal, fast vi hade inga medlemmar som var skrivna. Utan det var en medlemskurs som någon hade varit på, om man hade läst ett papper. Jag frågar journalisten: har du kvar något dokument? Ljuger och säger: det har jag. Så säger: då vill jag se dokumentet. Nej, jag har det inte, men jag vet någon som har. Förstår ni vad det kan göra? Så nu undrar jag så här: hur ska vi övervinna så att vi kan ha segerrusiga dagar och att vi kan överleva dagen efter, om det nu så är VM-guld eller någonting sånt där härligt, eller hur? Vad är det som händer dagen efter man har fått ett fantastiskt bönesvar? Jo, då får man vara på sin vakt med trons sköld, eller hur? Ja. Och för mig betyder det jättemycket. När jag läser det här så tänker jag: ingenting ska ta ifrån oss vår glädje. Det här är inte min fight, det här är Guds fight. Det som är sanning, det ska vinnas över. Jag tänker bara: det där tar jag inte emot. Men sen var det bara så att det var ryktet spred, så det kom hem till mina föräldrar och överallt jag mötte människor. Är det sant det som jag hört? En del frågar inte ens om det var sant. De bara visste att det var sant. Och så kände de: det här ska vi förmedla till alla. Och våra egna medlemmar blev väldigt förvirrade också. Eller de som skulle bli medlemmar. Så jag frågar här nu: är det någon som känner igen den här anden? Som är en ande som är som en slags hot. Som kommer med fruktan. Och som vill trycka ner dig. Därför Gud har inte bara gett profetisk ande till några få tjänster. Gud har gett profetisk ande till hela sin församling. Därför så ska vi stå emot när de här attackerna kommer. Och när lille David gjorde det som Alexandra berättade så fantastiskt. När lille David förstod att här kommer ett hot. Men Gud, han är större. Och jag har en gåva och den använder jag emot honom. Halleluja. Ja, en kort sammanfattning. Så vad händer nu? När man blir deprimerad eller modlös så vill man sova. Och det första man brukar göra är att man drar sig undan. Hebreerbrevet 10:24 säger: uppmuntra varandra så länge ni kan säga idag. Överge inte era sammankomster som några brukar göra. Steg ett brukar vara att man drar sig undan människor, kanske inte Gud. För Gud vill man ju alltid prata med och kan klaga på lite grann. Men man drar sig undan människor. Och Elia, han drar sig inte bara undan allt folk. Han säger till sin tjänare: stanna här. Och så ska han ensam ut och ha sitt pity party. Vet ni vad pity party är? Det är ett party när man tycker synd om sig själv. Det är ett pity party. Är det någon som vill komma till mitt pity party? Alltså det är liksom ingen kompisgrej. Pity party. Så bjud inte in något till pity party. Chicken party är bra, grill party, men pity party är inte bra. Men han har det här med Gud. Alltså säga, Gud går inte på det här med självömkan. Som du tycker synd om dig själv så får du ingen bättre relation med Gud. Du får inte bättre relation med människor. Utan du behöver göra någonting. Vad behövde profeten göra? Han behövde sova. Ibland behöver vi sova. Ibland behöver vi prisa Gud. Helt riktigt. Ibland behöver vi bara prisa Gud. Ibland behöver man sova. Jag tackar Gud för min första pastor som sa till mig det för många år sedan. Christian, jämför dig inte med andra. Du behöver sova. Visst var det ett profetiskt ord? Ja, det har hjälpt mig mycket. Så när jag är trött så sover jag. Det är inte alla förunnat. Jag tycker det är en rätt bra idé. När jag är trött så tar jag semester eller då tar jag vila. Men jag arbetar inte för att vila. Jag vilar för att jag ska kunna arbeta och tjäna. Var det en skillnad på det? Alltså det är ett bra tänk. Jag vilar för att jag kunna. Därför så är vilan det ett bra motiv. Jag vilar inte för att jag är lat. Eller för att jag är trött. Jo, det gör jag ju. Det ska jag säga nu. Jag vilar för att komma i form. Men profeten, han tycker synd om sig själv. Vi ska läsa mer. Så ni ser när vi elegant och klarar av det steget nu för tiden. Jag har tränat här och stretchat innan. Så att jag inte ska ramla här på talarstolen. Okej, jag läser vidare. Elia, nu kommer det här. Efter han har somnat, en ängel rörde vid honom och sa till honom: stig upp och ät. Han såg upp och se, vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar. Och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sa: stig upp och ät. Ty annars blir vägen för lång för dig. Hallå? Stig upp och ät. Du har en lång väg kvar. Come on. Res dig upp. Nu har du sovit färdigt. Nu ska du äta Guds ord. Nu ska du bli fylld av den heliga ande. Nu ska du bli förnyad. Nu ska du få vederkvickelse ifrån Herren. Och då har Herren berett en måltid för dig. Och han åt och drack och la sig ner igen. Okej, han får vila lite mer. Men Herrens ängel rörde vid honom. Och så står det så här. Då steg han upp, vers 8. Han åt och drack och gick sedan styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter. Han är ju så extrem, Elia. Håll med om det. Springer framför häst och vagn. Åkallar ner eld från himlen och regn från himlen. Och så springer han. Eller så går han här i 40 dagar och 40 nätter utan att äta, utan att dricka. Det kallar jag fasta. Övernaturlig fasta. Det är fantastiskt. Men Gud hade gett honom energin. Vad gör han sen efter detta fantastiska? Då går han in i en grotta. Förstår ni att han var deprimerad? Han är med om det här härliga. Han är med om allt det här fantastiska. Gud ger honom mat. Men då går han in i en grotta. Alltså det går inte så snabbt för Gud att återupprätta oss om vi är väldigt trötta eller väldigt utbrända. Det kan ta tid. Och så går vi in i en grotta och Gud säger någonting. Då kom Herrens ord till honom och så sa han till honom. Jag tycker det är underbart när Gud talar. Vet du vad Gud säger? Vad gör du här? Ibland så frågar Gud, vad gör du här? Är det här du ska vara i en grotta? Gömma dig för människor? Var det därför du fick den här maten? Är det din nya livsstil? Gå in i grottan. Gå in i din egen värld. Var inte med människor. Ha bara pity party med Gud. Gud undrar, vad gör du här? Och vad säger han då? Då kommer han. Nu kommer han loss, Elia. Är ni med? Det här är själavård. Så säger han, jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ni vet, om man är nitälskande, då är man väldigt hängiven. Då kompromissar man inte. Israels barn, alltså de andra, de har övergett ditt förbund. Rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Isabel vet vi försökte ta hans liv, men nu är det de plötsligt. Nu är det många som är emot honom. Och vad säger Herren då? Då klappar Herren honom på axeln och säger, jag förstår. Jag kommer med på ditt party. Och så tycker vi synd om varandra en stund. Och så ska jag ge dig glada dagar. Nej, det är inte alltid Gud talar som vi vill. När depressionen eller modlösheten kommer över oss. Gud har en större plan för att hela oss och upprätta oss. För han vill inte bara att vi ska stå på benen, lyckas hasa oss till kyrkan eller husgruppen och säga, nu är allt bra. Gud har en plan längre fram. Gud hade en plan längre fram med Elias som var större än han själv och hans problem. Och då står det så här: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Alltså när Jesus talar så är det väldigt mycket gå ut. Gå fram. Gå på vattnet. Nu är det liksom Herren som talar till Elia. Gå ut och ställ dig. Gå utanför. Bara ställ dig där. Hallå! Kom ut ur grottan. Gå ut! Han känner inte för det. Men han gjorde det. Och när han står där så gick Herren fram. En stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Och då lyssnar Elia. Då hör han. Så gömmer han sitt ansikte med sin mantel. Så gick han ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och då kom en röst till honom och sa: vad säger Gud? Vad gör du här? Alltså det är inte så mycket ord. Vi kan få för oss att det är så mycket ord och så mycket förklaringar och så vidare. Men Herren bara: vad gör du här, Elia? Och så kommer han där: jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarnas Gud. Nej, jag har varit bra, de andra är det ingenting med. Känner ni igen det? Det är lite speciellt. Jag har ju varit och predikat på lite olika platser. Och då kan man träffa underbara människor som kommer och möter den och säger att åh, vad roligt att du är här, det är fantastiskt. Det är jobbigt här nu, så det är inte många som kommer till mötena och det är inte så många som är riktigt tända. Det är bara jag och min fru. Och efter ett tag: ja, det är inte så mycket med min fru heller, säger de. Det är många som säger, det är bara jag kvar. Så har du aldrig tänkt, det vet jag. Men om du skulle tänka så någon gång. Så här, det är bara jag som vill gå med Gud. Det är bara jag som är rättfärdig. Alltså, lägg ner det. Det finns fler. Tro mig, det finns fler. Hur som helst så kommer det. Jag är ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Då säger Herren till honom, och nu säger han lite mer. Nu talar Gud lite mer. Jag tycker det är så skönt att Gud inte knäpper honom på näsan. För det som Elia hade tagit emot, det var inte rätt. De beslut som Elia fattade, det var inte helig ande i dem. Att dra sig undan, lämna sin tjänare, gömma sig, klaga. Det var manifestationer utav hjärtats bitterhet och förkastelse. En manifestation som visar sig i isolering och klagan och gnäll. Att jag kommer att dö. När han till och med ber till Herren som han gjorde, ta mitt liv. Alltså man kan vara så fylld av Gud ena dagen och så deprimerad andra dagen. Därför att Satan är så obarmhärtig. Ser han ett byte så tar han det. Jag vet inte om du ser på naturfilmer. Jag gillar ju naturfilmer. Men jag tycker det är så grymt. När lejonet jagar den skadade lille kalven. Jag tycker det är så grymt. Och jag tycker det är så sjukt orättvist av lejonet. Varför inte gå på en stor gnu istället? Som kan göra lite motstånd. Men Satan är som ett vilddjur. Han tar det lilla, den svage, den skadade, och så högger han. Därför så får vi vara på vår vakt och skydda varandra och förstå att vi i Kristus Jesus är som lille David. Så när det kommer ett vilddjur eller en Goliat eller en frestelse eller ett dödshot eller en anklagelse, då säger det tar jag inte emot. Jag tar bara emot det som är ifrån Guds ord. Det som är ifrån Guds ande. Halleluja. Liten är jag, men stark är jag i Kristus. Halleluja. Ja, det går an att vara hört idag. Imorgon är det måndag. Då kommer det nya prövningar. Och nya, så tänkte så kan jag tänka. Jag förväntar mig något gott. Därför, när jag vet att jag är extra sårbar, så är jag proaktiv och läser Guds ord. Det är fantastiskt. Halleluja. Jag gjorde en god gärning för min mor. Det händer inte så ofta, men det händer i veckan nu. Jag laddade ner YouVersion Bibeln i hennes telefon. Jag fick en iPhone, jag kan ju inte med iPhone. Jag lyckades att ladda ner YouVersion i iPhone. Visste inte ens att det gick, det är ju jättebra. Och efteråt, jag har fått bibelord, det fungerar. Jag får ju bibelord varje dag, säger hon. Det bara poppar upp, säger hon. Halleluja! Det är pop. Hur många är det som har en sån bibelapp? Är det någon som, ta ner händerna och ska se. Är det någon som någon gång har tyckt att jag har träffat rätt? Att den fått ett rätt bra bibelord någon gång? Alltså jag skulle kunna räkna upp typ 8 händer. Jag tycker det är helt otroligt. Kan det här vara att, får jag personliga bibelord? Så kan ni känna det så också? Det är så proaktivt. Guds ande är proaktiv. Han vet vad som händer imorgon. Han gör mig stark för imorgon. Jag förväntar mig inte nederlag, men jag är beredd på motstånd och mothugg. Och så vill jag bli starkare och använda de vapen jag har fått i Herrens namn. Yes, det finns ju mer i den här texten så vi får gå vidare. Nu får han ett uppdrag. Jag tycker det är ett bra uppdrag. Så här står det. Gå tillbaka igen. Ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram, typ nuvarande Syrien. Jehu, Nimsis son, ska du smörja till kung över Israel. Är det någon, nu är inte ni så gamla här, men vi har ju några 50 plus. Hur många har hört uttrycket att fara fram som ett Jehu? Nu har jag såg vi vilket som var. Jaha, okej. Okay. Det kommer härifrån. Det var den här kungen Jehu, Israels kung. Han for fram som ett Jehu och han var våldsam. Alltså han fruktansvärt våldsam. Men kung Jehu och, hör här nu, Elisa som betyder hos Gud är frälsningen. Så står det så här. Elisa, Safats son från Abel-Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Och det ska bli så att den som kommer undan Hasaels svärd, honom ska Jehu döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom ska Elisa döda. Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyssen. Därför det skulle man göra. Alltså, ibland så frågar människor mig, känner du dig ensam, Christian? Jag känner mig inte ensam. Vi har ju Pernilla och jag har mina barn och så har jag församlingen och församlingens ledarskap. Och så har jag pastorer som bryr sig om mig. Jag känner mig inte ensam. Men jag kan säga, jag har känt mig ensam ibland. Och trott ibland att jag är ensam i kampen mot orättfärdighet. Ska jag berätta när jag känner mig ensam? Nej, nu fortsätter vi. Elisas kallelse. När Elias sedan gick därifrån fann han Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa, låt mig först få kyssa min far och min mor så skulle jag sedan följa dig. Han sa till honom, gå tillbaka igen, du vet vad jag gjort med dig. Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och det åt. Därefter stod han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Jag tror ibland att vi känner oss ensamma i onödan. Jag tror ibland att isoleringen är vårt eget val. Jag talar inte bara till andra predikanter som inte är här nu. Jag talar till den vanliga kristne. Jag tror ibland, eller ofta, att vi fattar fel beslut. Och söker oss inte till gemenskapen. De här 7000 personerna hade funnits där hela tiden. Elia, han var inte med dem. Tänk vilket stöd han kunde få. Vilka fantastiska människor, kompromisslösa, heliga israeliter som fanns. Men han förstod inte det. Herren fick säga, du är inte ensam. Jag har sparat 7000. Det finns alltid människor som vill gå med Gud. Det finns alltid de som vill gå med den helige ande. Men det finns också någon form av stolthet som säger att det är bara du. Det är bara jag. Kanske min fru och kanske någon mer. Hallå, det finns många. Lär man känna lite fler. Ber med fler. Umgås med fler. Åker till andra länder. Upplever, här finns många som älskar Jesus. Då blir man glad. Nu ska jag berätta när jag känner mig ensam. För du vill ju det, Mats. Jag känner mig ensam när jag ber, söker Gud. Då känner jag mig ensam. För jag skulle önska att någon stod bredvid mig och bara sa, come on, be en liten stund till. För jag blir triggad av att be tillsammans med andra. Jag känner mig ensam när det är en bönegudstjänst eller någon samling. Och så är det kanske annonserat. Och så kommer man kanske först och sist. Och så är det bara jag i hela kyrkan som ber. Då känner jag mig ensam. En kvart. Det kommer någon annan. Och så känner jag, wow, vi är två. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Vi får lära oss att vara beroende av andra och uppskatta andra. Men i ensamhet, i det fördolda, är det bra att tjäna Gud. Att göra saker som bara vår himmelske far vet. Det är en positiv ensamhet när man är i sin kammare och gör det som är gott. Ber böner, skänker saker eller fastar. Det ska vi göra i ensamhet som bara Gud vet.